lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade förra programmet med att brudgummen sa till bruden: "Vad du är vacker, min älskade. Vad du är vacker. Dina ögon är som duvor." Brudgummen talade om för bruden hur vacker hon var, och då vänder hon sig till honom och säger detsamma till honom och tillägger: "Ja, ljuvlig är du, och grönskande är vårt viloläger." När vi nu kommer till kapitel 2 i Höga visan ska vi höra bruden tala om sig själv. Det handlar inte om skryt eller högmod, men hon jämför sig med landets ödmjuka blommor. Höga visan kapitel 2, vers 1. "Jag är ett ringa blomster i Saron, en lilja i dalen." Saron var ett område som endast användes som betesmark. Så det handlar inte om en blomma i en planterad trädgård, utan om en blomma som inte beundrades av skarorna, men som när som helst kunde betas av boskapsjordarna. Jag är klar över att det råder delade uppfattningar bland bibelöversättare om vem det är som talar här. Någon menar att det är bruden som talar, andra menar att det är brudgummen. Personligen tror jag att det är bruden som genom brudgummens kärlek förnimmer att hon är en älskad blomma. Där andra bara ser betesmark och törnen har bruden mött brudgummens blick. Och hon skryter inte. Det är inte stolthet. Hon beskriver inte sina egenskaper eller ens sin skönhet. Men hon talar om brudgummens kärlek. Han som ser skönheten i den blomma som i andras ögon bara är en del av kreaturens betesmark. Ingen skulle komma på tanken att ta vara på någon av blommorna som växer här. Ingen utom brudgummen. Och mitt i denna världens betesmark, där det djuriska hotar sluka allt och alla, där växer ändå några andliga Sarons rosor som är Kristi församling, ja, Kristi brud. Ett ringa blomster i Saron. Ja, så ödmjuka tankar har bruden om sig själv. Och hör nu Herrens ord genom profeten Jesaja, kapitel 57 och vers 15. "Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades hjärtan." Han som bor i helighet uppe i höjden, han bor också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Och hör vad brudgummen nu svarar den ödmjuka bruden. Vers 2. "Ja, som en lilja bland törnen, så är min älskade bland jungfrur." Vilken underbar bild. Liljan, och då särskilt den vita, används som renhetens symbol och står som en kontrast till det törnen som omger den. På samma sätt som Kristi församling på jorden är omgiven av sårande törnen, prövningar och bedrövelser. Vilka underbara tröstens ord för den ringa bruden som växer upp mitt i denna världens betesmark, där allt och alla försöker sluka henne. Vilka underbara ord till bruden. För vi har ju inte alltid varit en lilja. Vi var ju vredens barn, vi liksom alla andra. Det står i Andra Korinterbrevet 2, vers 14 till och med 16. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade. För det senare en doft av död till död, för det förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Paulus för överallt med sig den doft som är konsekvensen av att känna Gud. Och genom den kristna förkunnelsen delas de som lyssnar in i två grupper. Någon förkastar och går förlorade. Andra tror och blir frälsta. Men båda hör samma budskap. Paulus känner sig helt överväldigad av tanken på detta. Vem räcker till? Vem duger väl till denna gärning? Ja, vem kan kläda den ringa blomman i saron i bröllopsdräkt? Allt hos oss som är rent, sant och heligt, det är ett Guds verk. Han som kläder liljorna på marken, så att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem, säger Jesus. Det är Gud som kläder förlorade syndare i rättfärdighetens fullkomliga dräkt, och som utgjuter sin ande i våra hjärtan. I Johannes kapitel 7, verserna 37 och 38 står det: på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta, skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Underbara ord. Och allt detta kan bli ditt. Och enda kravet är att du törstar. Han förvandlar den törstande till en ström från vilken levande vatten flyter fram. Hör detta, du kära Guds barn. Vi är kallade att vara liljor mitt i syndens och dödens törnefulla dal. Det vill säga, vi är kallade att vara annorlunda än vår omgivning. Vara osjälviska. Till de troende i Rom skriver Paulus följande förmaning i Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. En lilja bland törnen. Eller som Jesus själv uttryckte det i Matteus 10, vers 16. Se, jag sänder ut er som får mitt bland vargar. Det talar om två helt motsatta naturer. Den ena mild och harmlös, den andra fientlig och självisk. Det är så olika att ingen kan förväxla dessa två. Och en levande, brinnande kristen kan inte heller förväxlas med ett världens barn. Men en ljum kristen kan lätt bli räknad bland dem som tillhör världen, säger Egilstrand. Och när det i de två första verserna av Höga visan sägs både av bruden och av brudgummen att hon är en lilja, så får vi tro skriftens vittnesbörd och säga att det är sant. Ty av nåden är vi frälsta genom tron, inte av oss själva. Guds gåva är det. Törnen och tistel är bilder som talar om den förbannelse som genom syndafallet kommit över jorden och bruden som inte själv kan se den skönheten som bruden har gett henne tröstas av brudgummens ord och hon blomstrar i hans kärlek och hennes hjärta flödar över med följande ord Höga visan 2, vers 3. Som ett äppelträd bland vildmarkens träd, så är min vän bland ynglingar. Ljuvligt är mig att sitta i dess skugga, och söt är dess frukt för min mun. Hon sammanliknar brudgummen med ett högt träd, och ser sig själv som en ringa blomma, som får stå i skydd av den skugga som brudgummen ger henne. Och där finner hon näring. Vi läser vers 4 och 5. I vinsalen har han fört mig in, och kärleken är hans baner över mig. Vederkvick mig med druvkakor, styrk mig med äpplen, ty jag är sjuk av kärlek. Det är flickan från Sulem, som bränd av solen hade vaktat vingårdarna för sina bröder. Det är hon som nu förs in i Jerusalems palats av kungen själv. En underbar bild på församlingen som Kristi brud. Och det talar också om den nära gemenskap och överflödande glädje som kan prägla relationen mellan Herren Jesus och den enskilde troende. I vinsalen har han fört mig in. Det syftar nog till lammets bröllop, där du och jag som tror av Guds nåd ska få vara med i den eviga glädjen, då den överjordiska glädjen i fullt mått ska fylla våra hjärtan och tankar. Du minns säkert från början av Höga visans första kapitel brudens bön, dra mig med dig. Med hast vill jag följa dig. Att av hjärtat be den bönen, ja, det kan endast den göra som av Guds helige ande har fått sina andliga ögon öppnade och som har fått se och smaka att Herren är god. Kärleken är hans baner över mig, är brudens vittnesbörd. Så var det också i Paulus liv. Kristi kärlek var drivkraften, inte Paulus kärlek, men Kristi kärlek. Han skriver i andra Korinterbrevet 5, vers 14 och 15, ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och genom profeten Jeremia säger Herren i Jeremia 31, vers 3. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Ja, med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Kärleken är hans baner över mig, säger bruden. Och i vers 6 säger hon: hans vänstra arm vilar under mitt huvud och hans högra omfamnar mig. Ju närmare hon kommer brudgummen och desto mer hon lär känna honom, desto mer ser hon av alla de nådebevis han ger henne. Jag kan inte räkna dem alla, det prov på Guds godhet jag ser. Jag kan inte räkna dem alla, men ack må jag tacka dess mer. Och vi tar ett steg vidare och läser Höga visan, kapitel 2, vers 9. Lik en gasell är min vän, eller lik en ung hjort. Se, nu står han där bakom vår vägg. Han blickar in genom fönstret. Han skådar genom gallret. Han blickar in genom fönstret. Det är ofta brudens situation här på syndens jord. Ofta får hon bara en skymt av brudgummen, där hon ser honom genom trons fönster. Men det stannar inte där. För han uppenbarar sig för sin brud, eftersom han talar genom sitt ord och sin helige ande. Vi läser i Höga visan 2, verserna 10-13. Min vän börjar tala. Han säger till mig: stå upp min älskade, du min sköna, och kom hit ut. Ty se, vintern är förbi, regntiden är förliden och har gått sin kos. Blommorna visar sig på marken, tiden har kommit och vindträden skärs. Och turturduvan låter höra sin röst i vårt land. Fikonträdens frukter börjar mogna. Vinträden står redan i blom, det sprider sin doft. Stå upp min älskade, min sköna, och kom hit ut. Relationen växer till en större närhet. Brudgummen ropar sitt kom. Han säger: stå upp min älskade, du min sköna, och kom hit ut. Här går mina tankar till den förlorade sonen som Jesus berättar om i Lukas 15 kapitel. Han som hade förirrat sig långt bort i ett främmande land där han levde ett utsvävande liv och slösade bort allt det som hans far hade gett honom. Men när han sitter där och vaktar svin och var utan mat, så kom han till besinning och så säger han i Lukas 15, vers 18: jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Och nu ropar brudgummen till bruden: stå upp och kom hit ut. Vintern talar om de prövningar och den bedrövelse som Kristi församling måste genomgå här i denna värld. Och Jesus själv säger i Johannes 15, vers 18 och 19: om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Och så fortsätter han i Johannes 15:21. Men allt detta kommer det att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. Men efter vinterns prövningar kommer nådesregnet. Herre, sänd oss ett regn, sänd oss ett regn, sänd oss ett särla regn. Behovet är regn, behovet är regn, sänd oss ett sälaregn. Då vindträden skärs, det talar om tuktan och fostran. Mitt i Herrens nåderegn så tuktar och fostrar Gud sina barn. I Hebreerbrevet 12, vers 10 och 11 står det: våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för de som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Vi läser i Höga visan kapitel 2, vers 15. Fånga rävarna åt oss, de små rävarna, vingårdarnas fördärvare, nu då våra vingårdar står i blom. Här poängteras att det är de små rävarna, och de är vingårdarnas fördärvare. Det är alltså inte vingårdens frukt de äter, men de fördärvar själva vingården. Och om dessa små rävar varit i vingården under natten, var det inte alltid så lätt att upptäcka det med en gång, för de gnagde av själva roten. Och den blomning och knoppning som såg så lovande ut fick inte den näring som var nödvändig, och bar liten eller ingen frukt. Dessa små rävar var i farten redan när vingårdarna stod i blom, och efter deras förödande besök så hängde både blommor och den spirande frukten kvar. Den yttre prakten blev inte angripen, men den kanal genom vilken plantan skulle få sin näring. Och på samma sätt så är det ofta de ting som verkar så harmlösa som är så farliga för vår andliga växt och mognad. Vad hjälper alla grönskande blad, alla färggranna blommor, om det inte blir någon frukt? Och hur svårt är det väl inte för oss alla att få bukt med de många så kallade små synderna och svagheterna, som inte är så uppsiktsväckande. För grova, uppenbara synder förstår de flesta att akta sig för. Då är det värre med de så kallade små synderna. De små synderna är så lätta att ursäkta. Och skadan de gör är likt de små rävarna i vingården, inte synliga förrän frukten går förlorad. Och då är det ofta för sent att rädda själva vinstocken. Roten är ju osynlig. Vi har så svårt att upptäcka den skada de små rävarna gör, för det handlar om en inre skada. Och den synd som andra inte vet om tar vi inte alltid så allvarligt. Vi är ofta mera rädda för att tappa masken än för att förlora hjärtat. O, vad synden bedrar oss. Vi blir så lätt upptagna av det som vårt öga ser, att vi glömmer att söka ordets och andens uppenbarelse. Vi glömmer att de små rävarna med tiden faktiskt blir stora. Och de kommer att mer och mer skada vårt andliga liv ju längre vi tolererar dem. För det är just så avfallet börjar. att det inre dolda livet undergrävs och vi berövas vår andliga näring och växtkraft. Vi berövas vår andliga kraft. Vi mister hungern efter Guds ord, förlorar längtan efter att leva i Herrens gemenskap och närhet. Bönen och ordet försummas därför att det är så mycket annat som smakar vår fallna natur så mycket bättre. Vi blir mindre samvetsgranna. Vi blir mer likgiltiga och mer världsliga i vår tankegång. Och så blir vi mer och mer upptagna av fasaden. Och glömmer att Gud har sagt att framför allt ska vi ta vara på vårt hjärta, för därifrån utgår livet, som vi minns ifrån Ordspråksboken 4:23. Likt bruden i höga visan måste vi ta de små rävarna på allvar. Och den enda som kan hjälpa oss att fånga dessa små rävar, det är vår gode herde. Han måste få vara centrum i vårt livs vingård. Han ville fånga de små rävarna, men du måste låta honom göra det. Utan förskoning måste de utelämnas till att korsfästas. Vi måste sluta att betrakta dem som ofarliga sällskapsdjur. De små rävarna är farligare än vad vi vill förstå, för de har hindrat många från att bli helgade kristna. Så många har namnet att vara en kristen, men anden och glöden har slocknat hos dem. Fånga rävarna åt oss, de små rävarna, vingårdarnas fördärvare, nu då våra vingårdar står i blom. Och så avslutas Höga visans andra kapitel med verserna 16 och 17. Min vän är min och jag är hans. Där han för sin jord i bet bland liljor, till dess morgonvinden blåser och skuggorna flyr, må du ströva omkring lik en gasell, min vän, eller lik en ung hjort på de kassia doftande bergen. Det finns inte någon bok i Bibeln som kraftigare och varmare beskriver Kristi kärlek till sin återlösta brud än Höga visan. Och låt oss be om den nåden, att Guds helige ande låter oss se honom, som denna sång vill ge oss undervisning om. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må han få uppenbara för ditt hjärta att han är din och du är hans. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.